När jag fick det här uppdraget att vara julvärd, det fick jag veta redan i november, och genast började jag tänka på att jag ville få in några julhälsningar från personer som jag intervjuat genom åren som betytt lite extra. Först tänkte jag på Iggy Pop, rockikonen. Tänk om jag kunde få en julhälsning från honom och förmedla till er P1-lyssnare. Jag kanske har tjatat hål i huvudet på somliga om det här, men jag har gillat Iggy Pop sedan jag var ung. Och på något vis ville jag få in honom i Vetenskapsradion för några år sedan. Jag hade faktiskt en vetenskaplig vinkel, men det låg också själviska motiv bakom. Jag skrev och tjatade lågintensivt på hans manager i 11 år. Och till slut, 2022, samma år som Iggy Pop fick Polarpriset, så hände det. Jag minns att jag i början av det året sa till en kompis: i år kanske är året då jag äntligen får min intervju. Dagen efter meddelades att Iggy Pop blivit Polarpristagare, och jag tänkte, nej, nu kommer alla de där musikjournalistmännen att få gå före mig så jag inte får någon intervju. Jag kastade mig på mejlen och skrev till managern: hallå, kommer du ihåg mig? Nu är det väl ändå min tur? Han svarade: of course I remember you. Some people would have given up by now. Och sen skrev han: din ihärdighet och envishet kommer att belönas.
Would it be all right if once we get started if I ask Henry to smuggle me in a shot of coffee?
It's absolutely up. Okay.
Yeah.
Så jag fick min intervju, och den förändrade faktiskt mitt liv. Det kanske låter som överord, men det här var en lite låg period i yrkeslivet. Ett program jag älskade att jobba med hade lagts ner under pandemin. Jag skulle fylla 60, och jag tänkte att nu är det väl så här. För så är det väl när man blir äldre i yrkeslivet. Man hamnar mer och mer ute i periferin, kanske inte får göra det man brunnit för. Alltså för mig, göra radio om spännande forskning och spännande människor.
Normally, my task would be to recover my voice instead of talking to you, but there's a day off tomorrow.
Men den här intervjun blev lite av en vändpunkt. Jag gjorde ett hälsoprogram om Iggy Pops kropp som jag fick ett radiopris för, och sen började det hända lite saker och jobbet blev roligt igen. Så jag tackar Iggy Pop för en andra vår i karriären efter 60. Dessutom sa han, som levt så hårt, kloka saker om hur han orkar med sin karriär när han närmar sig 80. Så jag ser honom lite som min hälsoguru numera. Och om jag kunde vara ihärdig i 11 år för en intervju, då kan jag väl vara ihärdig ett par månader nu för en julhälsning. Jag mejlar managern. Inget svar. Men om jag också skickar ett vanligt julkort med post, då kanske Iggy Pops hjärta mjuknar tillräckligt för att vilja spela in en julhälsning. Men då gäller det att välja rätt julkort till just honom. Tänk er nu en sen fredags eftermiddag i början av november. Jag och producent Tommy Jönsson ger oss ut i Stockholmsmörkret. För det är rätt mörkt. Julbelysningen har ännu inte kommit upp i stan och julstressen har inte riktigt börjat. Somliga bok- och pappershandlare har inte plockat fram julkorten, men om de finns någonstans så lär det väl vara bland turistaffärerna på Drottninggatan som har julprylar året runt.
Ser du något som faller i smaken? Här var en väldigt så här stiliserad älg och en liten småtomte mellan hornen.
Ja, men kanske.
Ja, den kan funka kanske. Men den där uteliggartomten har jag, ser jag inget liknande här. Och nu är vi på grattiskorten.
Det ser ut som att det fortsätter där borta. Ska vi kolla?
Ja, är det samma affär som inte tror att jag snattar?
Nej, jag vet inte.
Jag tror att det är samma.
Till slut valde vi ett inte så juligt. Det föreställde kungafamiljen. Iggy Pop hade ju hängt med kungen på Polarprisgalan, så det kanske han skulle bli glad av. Några dagar senare hittade jag ett ännu bättre av fotografen Lars Thunbjörk, han med fotoboken Landet utom sig. På det kortet gassar solen och en tomte i full mundering står och tittar på en vuxen man i bar överkropp som sitter i en vit trampbil. Bredvid sitter en unge i badbyxor i en solstol. Perfekt julkort till en som bor i Florida och som nästan alltid alltid har bar överkropp. Jag skickade båda de här korten. Och sen var det bara att vänta och se och tjata lite till på managern. Men kommer vi att hinna få någon hälsning? Inför julvärdsuppdraget läste jag Claes Östergrens julberättelser som finns samlade i en liten röd pocket. Julrevy i Jonseryd och andra berättelser. De utspelar sig ofta bland personer lite i utkanten av samhället eller vad jag ska säga. Men det blir ändå alltid någon sorts julstämning. Jag fastnade särskilt för en novell där berättaren lite påtvingat måste förbarma sig över en 10-årig grannpojke på julafton. Grannkillen sitter annars ofta ute i trappuppgången och läser sina läxor eftersom han har väldigt trassliga hemförhållanden. Här läser Claes Östergren själv ur den.
De någorlunda ljusa timmarna var redan förbi. Snart skulle det vara mörkt igen. Och klockan 3 skulle hela nationen bänka sig framför tvn. Vi har ett problem, sa jag. Jag har ingen tv. Det gör inget, sa han. Vi har inte heller någon. Mamma ser trasig. Vill du inte se Kalanka då? Han skakar på huvudet. Jag har sett det där hur många gånger som helst. Hos mormor och morfar. Han drack små klunkar och kollade på en bonad som satt på min köksvägg. Det var nog det enda julpynt jag hade på den tiden. En ärvd pappersbonad som fått fnasiga hörn och kanter av att ha åkt upp på väggen till första advent och ner igen vid 20-dagsknut i 2 generationer. Där stod en grå tomte på ett snöklätt gärde under en stjärnklar midvinterhimmel. Han hade pulsat en bit ut på fältet och spåren i den djupa snön har skarpa kanter. Det är smällkallt och stilla. Han är på väg till en timrad koja i skogsbrynet långt bort i fonden. Ett varmt gult ljus lyser i ett fönster där borta. Annars är allt blått och kallt, utom tomten. Han är grå. Jag hade alltid gillat den där bilden. För att stjärnhimlen var så korrekt och omsorgsfullt återgiven. Och för att tomten var just grå, så ensam och tvetydig. Han såg inte ut som någon röd och fryntlig administratör som sa ho, ho, ho. Den här tomten var slug och nyckfull.
Det här är inte den enda av Claes Östergrens julberättelser där det figurerar små grå tomtar. Och jag träffade Claes på ett hotell i Stockholm för några dagar sedan för att höra om hur de hamnade i hans historier och vad han har för relation till dem.
Den här grånissen är ju ganska intressant för att de var ju inte alltid så där jättesnälla och det var ju viktigt att hålla sig på god fot med dem. Och de fanns ju ibland avbildade på de här julbonaderna. Som man kunde se i mitt barndomshem på Lilla Essingen och även hos kompisar och sådär. Och de fanns ju att köpa i olika affärer, färgaffärer och fanns en som hette Tekniska Fyran har jag för mig. Det var, de hade lite olika, de hade lite verktyg och färg och hushållsgrejer.
Tänker du på de där pappersbonaderna?
Ja, de är alltså typ en meter breda och 40 centimeter höga och sen så trycktes de i enorma upplagor. Och det var någonting som, de kostade väl väldigt lite så att gemene man kunde pryda sitt hem med den där konsten. Och de var ju ofta målade av ganska flyhänta konstnärer. Det var inte Picasso alls utan det var väldigt föreställande. Och ibland kunde det förekomma en röd tomte men det var oftare var det mer lite Jenny Nyström stuket över det hela. De var väl nog väldigt inspirerade av henne kan jag tänka mig. Men de trycktes i alla fall i stora upplagor och så kunde man gå ner i de där affärerna då på Lilla Essingen och så rulla ut dem där och så titta på dem och så ibland kunde man till och med få köpa någon och sätta upp på vägen där hemma. Och där var det ju ofta, det intressantaste egentligen är att bilden är för det mesta på natten. De är ute, det är snö, men allt syns väldigt tydligt. Så att är det månsken tänker man? Nej, men det kan det ju inte vara för att himlen är... Nej, det ser inte ut att vara månsken. Alltså det var ett ljus som var väldigt märkligt. ett konstljus kan vi kalla det. Mm. De var målade med blixt. Och det där var ju väldigt fascinerande, hur det där ljuset kunde se ut. Och sen har jag funderat genom åren, jag skrev ju rätt mycket om snö i en bok, och snömåleri. Och det är väl där mitt intresse för snömåleri grundas, i de där bonaderna. Men det finns ett speciellt läge med snön, och det är i skymningen när solen går ner och eldsljusen, alltså konstljuset inne och ute, börjar tändas. Och det finns ett ögonblick där de står och väger, där det konstljuset egentligen inte syns så tydligt, men så blir det starkare och starkare ju mörkare det blir ute. Och den där balansen, just den där, det handlar om en 10 minuter kanske. Inte alla dagar, men vissa dagar. Och det är fullständigt magiskt ljus. Så då kan jag bli 7 år när jag befinner mig i det där ljuset. Men det där återfanns på bonaderna, det där märkliga ljuset.
Du har sett sådana där?
Ja, jag hade en med en häst. Och då var det också en liten gråtomte.
Ja.
Man hade ju dem varje år, så ja, de blev lite trasiga.
De blev knasiga, och det var lite olika i hörnen. Ibland satt de uppe med häftstift, och ibland var det hårda väggar bakom som man fick tejpa upp dem.
Ja, men du beskriver en sån bonad, och då är det utomhus som du säger, och en tomt, och så är det ett ljus långt bort.
Ja, det uppstår någonting där långt bort, är en röd stuga, och det lyser så varmt och mysigt där inne. Man tänker så att där sitter de nu och kanske har de börjat äta julmiddagen, och sitter med någon gröt där och äter. Fantasin går ju igång naturligtvis.
Och det blir mer av Claes Östergren 10:04. Det är klockslag som för vissa kan vara julaftons ensammaste tidpunkt, som han skriver.